Bildningsradion.
Har du någon gång under en bilfärd lättat på gasen för att hinna vrida på huvudet och titta till på en trädgård befolkad av orörliga, stumma figurer? En dag gör jag mer än så. Jag stannar utanför en villa insmugen efter en bergskant i Backabo. På gräsmattan framför huset står en konstgjord brunn omringad av dvärgar och kaniner och smyckad med småfåglar. Bakom en väderkvarn skymtar ett graciöst rådjur och framför entrédörren ligger en långhårig tax, lika orörlig som resten av trädgårdskonsten. I trappan runt huset passerar jag en uggla och en groda innan jag kommer upp till platån på baksidan där jag hittar detta rikes härskarinna, Kerstin Andersson, som säger så här om hur det hela började.
Jag vet jag inte, jag har ju alltid varit intresserad av blommor, va? Ja, vi hade ju trädgård hemma på Långå och så, va? Mycket att man är uppväxt med blomstergården, man ser mycket och så där.
Har du inspirerats av blomstergården i Eringsboda?
Ja, det har jag väl. Eftersom vi var där som barn en gång om året fick man åka upp där. Men jag har inte varit där på många år. Ja, och sen blev det att man tog lite mer och mer och mer och mer. Till slut blev det nästan för mycket, va?
När du väl hade börjat så var du fast?
Ja, det var jag ju.
Hur många såna här trädgårdsskulpturer tror du att du har här utplacerade i grönskan?
Det vet jag inte. Nej, det har jag inte räknat. Nu har jag ju inte så mycket, men jag har ju haft mycket, mycket mer ju.
Det har varit ännu mer?
Oh ja, fast det var jobbigt att man skulle klippa gräset då, för då fick man ju då flytta allt detta, va? Och flytta tillbaka, och så skulle jag ju ha på liksom samma ställe, och det var ju lite jobbigt.
Med oss i Kerstins trädgård är också Ivar Vänster från Blekinge museum som berättar att trädgårdskonsten, den har gamla anor.
Ja, att man har förgyllt sina trädgårdar med olika skulpturer och så. Det går ju tillbaka egentligen till de allra första trädgårdarna. Renässansens trädgårdar. Det var ju väldigt förmöget folk som hade dem där, och då satte man ut riktiga stenskulpturer. Alltså huggna av framstående skulpturer och så. Och det var väl egentligen inget svenskt fenomen, utan det är södra Frankrike och Italien där man kunde faktiskt ha skulpturer stående ute året runt. Men den riktiga så att säga, uppsvinget för skulpturer och så, det var ju faktiskt under 1700-talet när den engelska parken kom. För då ville man gärna skapa olika såna här små rum av upplevelser. Det mest klassiska exemplet är ju den här lilla grottan med en ermit i vax. Alltså att man hade olika figurer. Det kunde vara morianer eller det kunde vara husarer. Alltså allting som var lite sådär exotiskt och så. Det satte man ut i trädgården då för att delvis befolka dem. För de var ju tämligen tomma på folk. Det var ju egentligen bara godsaren själv eller hans gäster som det rörde sig i trädgården. Och för att inte det skulle vara för tomt, va, så satte man ut olika figurer. Och det där spreds ju sen så att många prästgårdar till exempel hade bemålade träfigurer. Det var egentligen bara en brädbit som var utsågad. Sen hade man då målat en, det kunde vara en vakt eller det kunde vara en betjänt eller något annat som där lite som skulle förgylla. Men trädgårdsskulptur i mer vår bemärkelse, det kommer ju under 1800-talet. Och betongen som kommer i slutet på 1800-talet, det var egentligen så man började använda betong. Betongen som uppfinning, den börjar användas för trädgårdsurnor.
Ja, det som vi då ser som ett byggnadsmaterial.
Ja,
det
var en fransk trädgårdsmästare som han tyckte att terrakottan var för dyrbar. Och då experimenterade han med olika kalkblandningar och så. Och han började faktiskt göra trädgårdsurnor. Så det är så vi har betongen idag. Så att ganska snart i slutet av 1800-talet så finns det en lång rad små betongindustrier. Dels så gör de vanliga golvplattor och trappor och rör och sånt där. Men framförallt så gör de också såna här marknadsgods. Det här blev en ganska stor verksamhet under 1800- och början på 1900-talet. Och det bildas liksom egna specialister på trädgårdskonst. Och man får ju ändå säga att det är förvånansvärt likartat de föremål som man har gjort på de här företagen. Det är djur av olika slag, grodor, ekorrar som vi har sett här, hjort och rådjur som också är en sån där som har återkommit hela tiden. Ganska så här präktiga urnor med öron, lite grann som då efterliknar terrakottaurnan eller gjutjärnsurnan då. Fågelbadet, och framförallt fågelbadet med den spottande sköldpaddan eller den spottande grodan. Och mycket av det där är naturligtvis, det är ju nostalgi på ett samhälle som försvann under 1800-talet. Som all trädgårdskonst är, så finns det ju det här nostalgiska inslaget. Och det är ju en plats för drömmar och funderingar och så. Det ska ju trädgården vara.
Du har massor med små olika figurer här som du dessutom har gjort själv, berättar du.
Ja, det har jag gjort.
Du har bland annat borta i ena hörnet här några små flugsvampar i vitt och rött. Har du tillverkat dem själv?
Ja, utav gamla lampskärmar.
Hur gjorde du då?
Ja, göt i dem. Och sen plastflaskor. Sen ska det torka och sen efter det målar jag med betongfärg.
Ja. Det är ganska mycket arbete bakom det.
Jo, det var det ju. Men det var man ju intresserad med ju. Så man satt ju målade på vintrarna.
Men här har du flera figurer. Ja. Små vita ankor med röda näbbar och stora svarta ögon.
Ja, precis. Och de har jag tagit. Ja, och sådana här som barnen har, du vet.
Plastankor som man just leker
det,
i badkaret.
Ja, har gjutit dem.
Och nu finns några av dem utplacerade på ett stort traktordäck som du har gjort en rabatt av med små blommor i. Här bakom mig sitter en liten ekorre också i bronsfärg och putsar sina små tassar och svansen är hopvikt uppe på ryggen.
Ja, den har jag också gjort.
Men vad gör du den ifrån då?
Ja, i såna här mallar.
Det finns alltså färdiga mallar att använda sig av?
Ja, det finns det, för man har lite fantasi och kan göra det själv ju.
Hur skaffar du material till då?
Ja, det är ju vanlig betong. Och färg, det köper man ju i färgaffären. Och små tunna penslar. För om du så, när man markerat ögonen och så va. Så det får ju vara väldigt små penslar ju.
Det finns butiker som säljer trädgårdskonst. Vid infarten till Asarum ligger Johnny Bengtssons affär. Uppradade framför huset står vita lejon och bronsfärgade rådjur, väderkvarnar och brunnar. En knäböjande Herkules med en stor skål på sina axlar och en vit David i plast. Intill en dragspelare står det senaste, en golfspelare. Vid sidan av huset ligger en trädgård med flera små dammar. Johnny visar mig den största som inramas av en bred rabatt och vars vattenspegel dekoreras av näckrosblad och säger att man kan anlägga en damm själv.
90% gör jag det första gången och det är inte så svårt. Utan däremot så blir hemskt många stolta när de har gjort det första gången, för att det är ju inget standardjobb man utför, utan det är ju så att var och en vill prägla sig en damm, va? Ja, det är därför också folien nu säljer mycket, mycket mer än de färdiga karen. Dammbotten, mattan kan man forma lite mer som man vill.
Det är en typ av plastmatta som man lägger i botten istället för att ha något kar av hårt material.
Ja, det är en UV-beständig matta som även tål då frost. Så man behöver inte tumma dammarna på vintern.
Här har du ju också fullt med figurer. Jag ser en bronsfärgad örn här borta som lyfter sina vingar till en mäktig figur. Här finns flera små sjöjungfrun. Det är väl kopior, tror jag, av den danska lilla sjöjungfrun?
Ja, det finns i tre storlekar just den danska lilla sjöjungfrun.
Gåsapågar och gäss. Och jag tror det är Nils Holgersson som sitter på en gås där borta också.
Ja, stämmer. Och just Nils Holgersson, gåsvaktaren och gåsen, är ju sådana här standardfigurer som alltid, tror jag, är populära.
Finns det mode i det här med trädgårdskonst?
Ja, det tror jag det är. Vi nämnde ju golfspelaren tidigare. Kom förra året och har sålt betydligt fler i år då. Men som man kan säga att rådjuret då, som vi sålde mycket av förra året, har gått tillbaka. Det beror nog på att vi har mycket rådjur nu. Alltså det är ingen udda grej överhuvudtaget. De går i trädgården när folk blir lite irriterade på dem och då säljer man alltså mindre rådjur. Det märks fan, folk säger, usch, ett rådjur vill jag inte ha, va?
Du nämnde också att det 90% av de som anlägger en damm gör det för första gången. Är det så att just vattenkonst har kommit starkt, att det är speciellt inne just nu?
Ja, det tror jag. Det har ökat faktiskt här mot förra året med 100%. När man pratar med det så säger ju alla att grannen ska också göra, och jag tror det sprider sig ganska mycket att man vill göra någonting mer levande i trädgården. Och då är ju en damm som varar i många år, man blir aldrig färdig med en damm egentligen.
När du pratar med dina kunder här då som kommer och planerar att försköna sin trädgård på något sätt, vad får du för intryck av att det är för sorts drivkraft som får dem att vilja sätta trädgårdskonst i sin trädgård? Att de vill ha figurer eller föremål i grönskan?
De flesta är nog de som har en trädgård och bott några år och vill ha någon form av förnyelse i trädgården, tror jag. Det som har hänt de sista åren med dammar och detta, det är att åldern har sjunkit enormt på det. När man pratar med han som hade detta tidigare då, det har ändå varit sånt här nu i lampor i 20 år och trädgårdskonst i 15 år, tror jag. Så säger han ju då att förr var det bara äldre då. I år framförallt så är det många som inte har fyllt 20 som släpar hit föräldrarna och vill göra dammar. Och det tror jag har med nästa steg då, fisken som kommer i dammen, va. Att just det här med odla och växter, det går alltså enormt långt ner i åldrarna idag, va.
Det är nog ingen slump att Skansens trädgårdstävling i år hade vattenkonst som tema, och även Kerstin i Backabo har vatten i tankarna för sitt nästa projekt.
En fontän ska jag göra här på baksidan och plantera lite och så här. Det är väl vad jag har på gång nu.
Det verkar ganska avancerat. Tänker du göra det själv?
Ja, det är inte så avancerat. Inte om man är intresserad.
Har du då en idé om hur den ska se ut redan nu?
Nej. Jag ska lysa igen i alla fall. Och sen ska det vara utrymme till här med. Och det är ju inte mycket utrymme där. Som jag vill ha i alla fall.
Och det gäller att hitta något som passar in precis där.
Ja, precis. Det ska jag nog hitta.
Jag tänkte höra med dig, Ivar. Är det så att de här motiven för trädgårdskonsten har varit ungefär de samma i långa tider? Eller finns det modetrender i det också?
Ja, visst finns det mode i det. Det gör det ju. 1800-talet var det ju det man hade som dekorerade mest. Det var ju konkylian, alltså trädgårdssnäckan, den här som egentligen kom från Karibien. Och så skulle de då ligga i prydliga rader och sådär. Och de importerades ju då i stor mängd till de europeiska trädgårdarna.
Är det de här vita, ungefär 2 decimeter stora snäckorna med lite taggar som sticker ut?
Ja, just det. Konkylier kallas de då för. I princip så fortsatte man ju det till man utrotade de där i Karibien. De finns ju inte kvar i den storleken längre. Sen hade man ju under 1800-talet soluret. Det är oftast en glob som är genomstungen av en pil. Och ibland så bärs den upp då av en liten stiliserad figur av Herkules. De här soluren gjordes ju i stora upplagor 20-, 30-, 40-talet. Och de är ju skojiga därför att det är ju ren dekoration. De visar ju inte en korrekt soltid. Därför att de är ju inte avpassade för den speciella meridian som de ska ligga på.
Men ska de inte visa rätt tid?
Ja, men det är sådär ungefärligt. När man är i trädgården på sommaren och så spelar det inte så stor roll om den går en halvtimme före eller efter. Under 1800-talet så hade man ju också mycket glas i trädgården. Blå glaskulor eller också såna här spegelglaskulor. Stora som man satte på en stång i trädgården. Där flaggstången idag står, där satt en sån här stolpe, och så var det en stor glaskula som speglade hela trädgården i sig. Hela grenverket och alla de blommor man hade. Och de gjordes ju då av de småländska glasbruken. Under 1900-talet så är det ju mycket mer djur och sagofigurer, dvärgar, hus. Inte minst under 1800-talet så byggde man små fina engelska villor för fåglarna som fåglarna kunde flyga in och ut i och så vidare. Men de blir mer och mer stationära och kommer ner på jorden så att säga. Och det finns ju många exempel på kyrkor eller små båtsmanstorp och sådär som man har satt ut i. Och det finns ju många som bygger hela landskap egentligen i sina trädgårdar. Med bondgårdar och ja, nästan lite som en tågbana som skulle kunna tuffa runt i det hela. många av de här djuren och allt vad det är, de är ganska likartade, men var och en bygger sin egen trädgård och sitt eget landskap. Och en del bryr sig inte alls om blommor, utan då är det mycket mer det här med figurerna, och det kanske är granskogen som bildar liksom den gröna bakgrunden bakom det. Och andra använder det mer som ett sätt att liksom lyfta upp och få också färg i trädgården vintertid. När då allting, alla blommor har dött ut och så blir det gärna lite tomt och visset. Och då är ju trädgårdskonsten ett sätt att få ljus och variation i trädgården vintertid.
Har du fått synpunkter på hur din trädgård ser ut?
Förut fick jag det. Det var till och med så bussarna stannade och tittade.
Vad sa de då när de stannade och kommenterade?
Nej, frågade de fick ta kort och så. Mycket tyska så. Även andra nationaliteter hoppat ut och ringt på dörren. För kan vi få ta ett kort på detta och så va? Men som jag säger, vi har ju tappat intresset. Åka inte heller. Skulle jag nu inte ha några blommor i år, det skulle folk tro att jag var sjuk. Jag har ju varit blommor i alla år, va? Så skulle det inte finnas något på balkongen som säger, varför är det ingenting där och så, va? De är så vana vid det. Att jag har mycket blommor. Och det är likadant vid jul. Jag har mycket ljusstakar, mycket lys ute i gran och på balkongen. Och jag är överallt, va? Och det är, folk har ju vant sig vid det under dessa åren att så skulle det inte vara någon, så tror jag att de tror att det är någon annan som har flyttat in.
De förväntar sig det.
Ja, det gör de det. Ja, det gör de faktiskt.
Får du ha dina trädgårdsskulpturer i fred eller är det att folk stjäl dem? Eller?
Ja, de stjäler dem och slår sönder dem. Ja. Som du såg, den åsnan där, den kan ju inte använda i med att saknas en korg. Så att det har varit lite jobbigt med det faktiskt. När det har varit Lyckeby marknad och då har de gått in och dratt iväg med att då, men här på baksidan som du ser här är ju insynsskyddat. Här ser de ju inte vad man har. Så därför har jag så mycket blommor här.
Trädgården har ju en frihet som nästan man inte har någon annanstans egentligen i vårt samhälle. Man får inte lov att bygga om sitt hus hur som helst. Man har en byggnadsnämnd som reglerar det. Och en av forskarna som sysslar med trädgårdsforskning, Eva Londos, som arbetar i Jönköping. Hon har just påpekat det, att det är en verklig full frihet. Man gör precis som man vill. Och egentligen så är det ju mer man vårdar sin trädgård, desto bättre är det. De enda synpunkter man kan få från grannarna, det är ju när ogräset börjar vandra över. Va? Men just att arbeta med sin trädgård, det är ju faktiskt en frihet och som då är ganska exklusiv i vårt samhälle.
Vad säger du? Känner du igen Ivars resonemang här? Tycker du att det känns som en frihet att få arbeta i trädgården? Precis.
Ja, det är det ju. Behöver man inga myndigheter, gör man som man vill.
Finns det någonting du känner att du inte skulle kunna göra här?
Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Du menar i trädgården? Nej. Gör väl som jag själv vill.